Riksbanken kom nu med sitt räntebesked.
Det beskrivs som en historisk höjning.
Vi höjde räntan till 1,75.
Och oron för den egna ekonomin växer för varje dag.
Allting är ju så dyrt.
Vad ska vi egentligen ställa in oss på?
Hur ska pengarna räcka?
På en kvart får du veta hur höga våra bolån egentligen kan bli. Och hur länge vi måste härda ut innan det vänder. Det är onsdag den 21 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Johan Karlström och Louise Eklund, reportrar på SvD Näringsliv. Jag ska säga er att det finns inga som jag hellre håller i handen just nu än er två.
Det låter jättebra.
Ja, vi fick ju precis ett historiskt räntebesked. Man höjer styrräntan med 100 punkter. Nu ligger den på 1,75%. Alltså, hur stort är det här?
Ja, men det är jättestort. Alltså, det här är den största räntehöjningen på flera decennier sedan 90-talet. Så det är ju verkligen penningpolitisk historia som vi ser här idag.
Mm. Och samtidigt så är vi i en unik situation. En konsumtionskris.
Mm.
Vi har skyhöga elpriser. Vi har jättedyr mat. Det är dyrt på alla håll och kanter, kan man säga.
Jag håller med. Jag menar, vi har ju redan fått, hushållen har ju redan fått en betydligt tuffare nu. Bara den här inflationen har ju verkligen urholkat vår köpkraft och gjort oss fattigare redan innan de här räntehöjningarna.
Mm.
Och nu kan vi räkna med att boräntorna kommer att stiga, och det går fort.
Ja, men för vad händer nu? Nu har Riksbanken presenterat det här, och vad blir följdeffekten av det?
Ja, alltså man kan tänka sig som hushåll, om man tänker på sin egen boränta, så kan man tänka sig att höjer Riksbanken med 0,50 procentenheter, ja, då kommer din boränta, om du har en rörlig boränta, då kommer din rörliga boränta att höjas ungefär lika mycket.
Mm.
Så det finns ett väldigt tydligt samband där.
Idag ligger ju snitträntan på ungefär 2,5%, så med den här höjningen så kommer vi ligga på runt 4% i boräntor vid årsskiftet.
Och vi har ju legat på jättelåga räntor, så det blir ju en jättestor chock för många.
Verkligen, och det är inte över än, utan Riksbanken har ju en prognos, och den visar att de kommer höja ännu mer. Så nu har de då höjt från till 1,75% och kommer alltså att landa enligt deras egen prognos på kanske 2,5%. Så då pratar vi om nästan tre gånger så höga, inte riktigt, men nästan tre gånger så höga bolånekostnader då för en person som sitter på ett rörligt bolån.
Och då är det ju ungefär hälften av alla som har bolån har ju rörligt bolån. Så det kommer ju verkligen att slå hårt för väldigt många hushåll.
Man undrar ju verkligen, det är ju det som är den stora frågan, hur mycket de här räntehöjningarna, hur stor effekt det kommer få på ekonomin. För jag menar, hushållen kommer att ha betydligt mindre pengar kvar i plånboken då efter de här räntehöjningarna, och då givet att priserna har ökat. Så vad kommer nu hända? Så vi har redan sett tecken på att hushållens konsumtion har börjat falla.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Jag får ju tänka om. Alltså, hur ska pengarna räcka? Vad ska jag handla? Och vad kan jag avstå ifrån? Kort datum kollar jag på i butiken när jag kommer till. Bara nästan.
Hushållen har inte varit så här deppiga på flera decennier. Det görs ju sådana här mätningar på hur stämningsläget bland hushållen. De är ju jättedeppiga, och det är liksom redan innan de här räntehöjningarna. Nu har ju kanske hushållen då i viss mån då vetat om att de här kommer. Men alltså, vi befinner oss i det läget. Och vad gör det då med ekonomin, och vad händer med arbetslösheten om vi börjar konsumera mindre? kommer svensk arbetslöshet att stiga? Det kommer det antagligen att göra, men hur mycket? Och det är ju det som är liksom den svåra balansgången här för Riksbanken då. De vill höja räntan och de måste höja räntan för att få ner inflationen, men man vill inte ta i för mycket, då knäcker man ekonomin, huspriser faller och så vidare. Så att det där är en jättesvår balansgång som Riksbanken måste gå nu.
Mm. Vi ska prata mer om just det lite senare. Men jag tänkte, nu har vi pratat mycket om någon som äger sin bostad. Men påverkar det här också de som hyr sin bostad?
Ja, så på olika sätt. Det här kyler ner hela ekonomin. Det påverkar kommersiella fastigheter som har stora bolån. Som i sin tur hyr ut till frisörer, restauranger och så vidare. Som kanske kommer få betydligt högre hyror. Som i sin tur kommer behöva ta ut det på sina kunder, som är vi, vanliga personer. Så att det påverkar liksom i alla olika led.
Vi ska snart gå in på liksom individnivå, men jag tänkte först, det här är kanske en väldigt stor fråga, men jag tänker ändå fråga den, och det är så här, hur hamnade vi egentligen här?
Ja, det är en bra fråga. Ja. Det beror på en massa olika faktorer då. Man kan egentligen säga att det började under coronapandemin. Du hade en massa problem med leveranser och produktion, vilket då höll ner utbudet av vara. Och i början så var efterfrågan ganska låg, för hushållen kunde inte handla de här varorna. Men sen kom det en massa stimulanspaket som olika regeringar lanserade. Och då har du alltså mer pengar som jagar färre varor. Och då byggdes det här inflationstrycket upp. Och det fanns redan där innan kriget i Ukraina. Och kriget i Ukraina gjorde ju då dessutom att energipriserna helt plötsligt hoppade upp också. Och spädde på inflationen helt enkelt. Helt plötsligt så hade spelplanen ändrats. Alltså vi pratade om att alltså för 6-7 månader sedan så sa Riksbanken att vi kommer att hålla räntan på 0%, det vill säga där den är, i flera år framöver.
Men vad tycker du, Johan, om att vi har haft en nollränta under en väldigt lång tid? Tycker du att Riksbanken kanske skulle ha agerat tidigare och höjt räntan?
Vi har ju haft det här inflationsmålet på 2% som har funnits jättelänge och som många menar, i stort sett alla menar, har varit en bra grej så att säga, att förhålla sig till, för att det skapar en viss stabilitet i ekonomin och så vidare. Men många ekonomer menar ju att Riksbanken har hållit sig för slaviskt till det här inflationsmålet. Så det har då alltså betytt att de har sänkt räntan. Vi hade ju minusränta ett tag för att få upp, för då hade vi precis det motsatta problemet. Vi hade för låg inflation för att få upp inflationen till 2%. Och i och med att Riksbanken har stimulerat genom att göra det så billigt att låna, så har ju då huspriser gått upp och folk har tagit på sig en massa skulder och skapat en massa risker i ekonomin. Då. Så också på börs har ju gått upp och sådär. När nu räntorna går upp, då drabbas ju hushållen ännu mer, för nu har vi byggt upp alla de här skulderna och så kan nu, vi då betala dem.
Precis, så nu när de gör såna här kraftiga höjningar som man då tänker att ja men bra, nu gör ni ju någonting åt situationen, då får de ju istället kritik för att de gör så kraftiga höjningar. Och flera bedömare som jag har pratat med, de tror ju att det här kan få riktigt allvarliga konsekvenser nästa år. Och att det kan leda till en djup lågkonjunktur.
Ja, jag är lite rädd för det också, alltså, för det här är ju verkligen monsterhöjningar vi pratar om. De har verkligen visat att de menar allvar, så att folk förstår att Riksbanken vill ha ner inflationen till 2%. Och det här är speciellt viktigt för att nästa år så blir det ju såna här nya avtalsförhandlingar då, som rör ungefär hälften av alla löntagare i Sverige. Och då vill Riksbanken skicka en tydlig signal till arbetsmarknadens parter, alltså företag och fack, att Ni kan förhålla er till det här 2%-målet, för vi kommer göra allt för att få ner den här inflationen. Mm. Gör de inte det, utan fack och företag, framförallt facken då, tror att inflationen kommer att vara kvar på 9% som den är nu, då finns det en risk för att de driver igenom jättehöga lönehöjningar då för att kompensera för den inflationen. Mm. Och då kan du få en sån här inflationsspiral uppåt, där vi fastnar med den här höga inflationen. Och det av olika anledningar är inte speciellt bra då för ekonomin.
Mm. Du var inne lite på det här med börsen. Börsen är ju ner drygt 20% i år. Hur stor påverkan har det här för börsen, kanske många tänker, det här räntebeskedet? Och då skulle jag säga att det är snarare USAs räntebesked som kommer onsdag som påverkar den svenska börsen.
Men vi lever ju, som ni är inne på, verkligen historiska ekonomiska tider just nu. Det kommer liksom hela tiden så historiska besked. Förra veckan när inflationsbeskedet kom så lät det ju väldigt dramatiskt i nyheterna. Och man känner det verkligen själv, allting är så dyrt. Men hur dyrt kan det bli?
Ja, nej, alltså det är den stora frågan, men om man då tittar på prognoserna framöver så tror ju de flesta att inflationen, speciellt nu då när Riksbanken tar i som den gör, att inflationen kommer att falla tillbaks ganska snabbt ner mot det här målet på 2%.
Men när?
Ja, alltså under nästa år, så att i slutet av nästa år, alltså om ett drygt år, då är Riksbankens senaste prognos som de släppte idag då, på att inflationen kommer vara nära 2% igen.
Så jag tänker på alla som är oroliga här nu. Så i kronor och ören så skulle det här, den här räntehöjningen som vi redan nu har fått idag kunna innebära ungefär 1000 kronor mer i ränteutgifter varje månad på, per miljon i bolån före ränteavdrag.
Men du, Louisa, du har ju skrivit texter och tipsat om liksom, vad ska man göra då? Alltså, hur ska man förbereda sig? Eller vad kan man göra?
Ja, men till exempel så kan man ju se sig om och försöka hitta en bank som erbjuder en lägre ränta. Det är väl ett sånt där tips som är återkommande. Men nu kanske det är viktigare än någonsin att man ser över och jämför olika alternativ. Sen så är det ju också så att vi kommer förmodligen att få se en del stöttning till hushållen. Sen kanske många har, eller vissa i alla fall, har byggt upp en buffert när vi har haft bra tider.
Och det här är intressant också, det du nämner om det här med de olika stöden. För det kan ju också bli ett problem då för Riksbanken, eller kan bli ett problem generellt. För att om politiker då ger en massa stöd till hushållen, stöden då kan göra att Riksbanken då kanske tvingas att strama åt ännu mer än vad de hade behövt, eftersom ja, man gör livet lättare för. Riksbanken vill ju egentligen göra hushållen fattigare och politikerna vill ju hjälpa hushållen. Så det finns en konflikt där.
Jag tycker man hör det hela tiden och folk man pratar med, att alla gör verkligen allt nu för att förbereda sig, och man tänker på hur man kan spara in och typ hur mycket kostar det att ladda min telefon och rosta min macka och sådär. Och förra veckan var det mest sökta ordet på Blocket ved.
Hej Anders.
Hej Anders, jag vill ha 10 säckar ved, tack.
Ja, har du, då är du lite sent ute. Tyvärr har jag inte det.
Alltså, vad sker? Det känns liksom, är det det, vi ska köpa ved nu?
Ja, jag önskar att jag hade kunnat göra det. Jag har tyvärr ingen kamin hemma. Det är det man hör runt omkring, det är så snacket går. Det är självklart att man gör det man kan i det här läget. Och det som man framförallt kan göra, det är att man drar ner på sin förbrukning.
Ved är det nya guldet. Annat,
ja, det kan man säga.
Ja, men jag tycker det är intressant det här. Alltså för att jag då, som själv är 48 nu då, 90-talskrisen då, som var ju fortfarande ganska ung och behövde inte bry sig på samma sätt om de här sakerna, liksom privatekonomi och sådär. Det här är ju faktiskt första gången, i alla fall som jag då, får känna av en kris. Och också intressant att se hur man själv agerar i ett sånt här läge. Mm. Och jag måste ju faktiskt konstatera att textböckerna har rätt.
Ja, men hur agerar du?
Eller nej, liksom? Men alltså att man håller, såklart att man blir orolig och håller igen på konsumtion.
Vi har ju stängt av handdukstorken hemma och golvvärmen i vårt badrum. Bara där så kan det handla om, alltså om elpriset går upp till 10 kronor eller mellan 7 till 10 kronor i vinter, vilket inte alls är osannolikt. Då skulle bara en kvadratmeter badrumsgolv kunna kosta 500 kronor i månaden. Oj. Så att 6 kvadratmeter som vi har på vårt badrum, det blir ju ganska mycket pengar.
Ja.
Så det finns ju helt klart saker man kan spara in på.
Mm. Det är oroliga tider, det kan vi konstatera, och vi påverkas alla av det. Mm. Finns det något ljus i det här mörkret vi kan avsluta med? Tystnad.
Nej, men det är väl det som jag var inne på här. Till exempel då ett lättat amorteringskrav, olika elpriskompensationer, högkostnadsskydd och så vidare.
Och det här också då kanske att arbetslösheten enligt prognoserna, och alla prognoser är extremt osäkra nu, det erkänner ju till och med de prognosmakarna själva, inklusive
Riksbanken. Och eftersläpande är de ju också.
Väldigt eftersläpande. Så
även om de ser väldigt bra ut just nu, det är ju positivt. Men
det kan bli sämre.
Det kan bli sämre.
Men om du frågar om en ljusglimt.
Men det skulle ju vara positiva, precis.
Ja, precis. Men ljusglimten är ju då liksom att de här prognoserna pekar på att arbetslösheten stiger, fast inte extremt mycket. Så som de gjorde till exempel under 90-talskrisen och sådär. Så folk är inte speciellt, hushållen är inte speciellt oroliga för att förlora sina jobb, trots att de är deppiga. Så om de här prognoserna då stämmer, så, så behåller de flesta sina jobb då, trots att de kanske får lönehöjningar som är mindre än inflationen då, och blir fattigare. Så det är väl en ljusgrupp.
Så får man väl tänka att man får rida ut stormen eller så. Bara man klarar av det här så kommer det ljusare tider snart. På något års sikt så kommer det förhoppningsvis se bättre ut.
Mm. This too shall pass.
Ja.
Vi får se hur det blir. Tack så jättemycket Johan och Lisa för att ni var med i Dagens Story.
Tack.
Tack.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dagens program producerades av Elin Romeliotto, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, Sveriges Radio, P4 Kronoberg och SVT:s Ekonomibyrån.